Vad ska jag svara när folk frågar? Ja, det beror ju väldigt mycket på vad folk frågar, får man ju säga. Jag frågade en person igår om vägen till McDonald's. Och då hoppades jag ju verkligen att den personen skulle svara på just min fråga. Och inte svara på någonting annat. Så det är väl en första utgångspunkt att vi ska försöka svara på det som man verkligen frågar efter. Inte efter det som vi kanske helst vill prata om. Vad ska jag svara när folk frågar? Rubriken är formulerad lite så man kan tänka sig att det finns någon sorts rätt metod eller någon sorts rätt svar. Så att jag skulle lära ut liksom de 10 rätta svaren. Det är inte alls min avsikt här. Jag tror inte att vi ska tänka alls på det sättet. När människor frågar så är det en person som ställer en fråga utifrån sin speciella historia, sin bakgrund. Och du och jag, vi är olika personer som har vår egen vandring med Herren. Och vi behöver ge ett personligt svar till den personligt ställda frågan. Så jag kommer inte att ge er de 10 rätta svaren. Men det som jag ska försöka göra här, det är att jag ska försöka ge några redskap som jag tror att vi kan ha nytta av när vi var och en formulerar hur vi vill svara på de här frågorna. Jag kommer att ta upp 9 olika punkter som alla berör vad ska jag svara och som är ett försök att ge redskap för er egen bearbetning när det gäller hur talar vi om vår tro. Så det första, vi ska svara när människor ställer frågor. Det är en djupt biblisk attityd att man ska svara på människors frågor. Och det här är något väldigt viktigt vad gäller kristen tro. Att den har ett innehåll som man kan tala om. Och som det går att ställa frågor till. Och där man kan förvänta sig svar. Ni vet väldigt mycket av religiositeten som finns runt omkring oss idag. Det man kanske kallar för privat religiositet. Det är att många människor har en tro. Men man säger att tron det är någonting djupt personligt. Jag tror på någonting men jag vet inte riktigt vad. Åtminstone vill jag inte formulera det inför någon annan. Och om tron bara är så djupt personlig, då kan man inte ställa några frågor till den och man kan inte få några svar. Men den kristna tron är annorlunda. Det är en offentlig tro som har ett definierbart innehåll. Det är därför som man i alla kyrkor över hela världen, oavsett vilken kyrklig tradition man hör hemma i, så instämmer man i den apostoliska trosbekännelsen. Som talar om detta är centrum i vad vi tror på. Man läser Nya Testamentet, de första kristna. De älskade att tala om sin tro. Om vem Jesus är. Om vad hans liv handlade om, vad hans död betyder, om hans uppståndelse. De formulerade med sina ord. Och då kunde ju andra ställa frågor och de var beredda att svara. Och då kan ju till exempel Petrus skriva så här i första Petrusbrevet. Men Herren, och det är bara Kristus, det är bara Jesus Kristus som är Herre. Men Herren, det är Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Det här är inte skrivet till teologer. Det är inte skrivet till präster och pastorer och församlingsledare. Det är skrivet till de kristna i församlingarna i ett visst område i mindre Asien. Och Petrus är helt generell. Varje lärjunge ska förbereda sig så man alltid är beredd att svara var och en. Notera så generellt det. Det är en kristen plikt att utveckla ett kristet tänkande. Att växa i detta att kunna tala om sin tro. Att man vet vad man tror på och att man kan tala om det. Det är därför vi har ett sånt här seminarium, tänker jag i alla fall. För att vi tillsammans ska bli mer beredda att kunna svara. Det här är ju ingenting som man lär sig bara så över en helg. Det här är ju som all annan mänsklig kunskap, någonting man växer in i. Och det är ett livslångt lärande. hur talar vi om tron på Jesus så att andra människor kan förstå? Det är inte bara Petrus som talar om det här. Paulus kan i Kolosserbrevet skriva så här: visa klokhet i umgänget med de utomstående. Alltså relationen till människor som inte delar vår tro, det är viktigt. Vi måste tänka igenom hur vi relaterar till människor som ännu inte har upptäckt vem Jesus är. Ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl. Alltså det är viktigt vad vi säger. Och vi ska ge våra ord sälta. Alltså vi ska inte vara tama, inte mesiga, inte bara oförargliga och ofarliga. Vi ska våga vara lite tuffa med våra ord. Utmana, provocera, ställa frågor. Att det finns någonting salt, någonting utmanande i det vi säger. Och så fortsätter Paulus: ni måste veta hur ni ska svara var och en. Han lägger ribban ganska högt, eller hur? Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Det är en kristen plikt att träna sig. Hur kan man ha min tro? Eller tänk på Paulus när han precis har blivit kristen. Ni vet, han kommer ju med en hel grupp soldater från Jerusalem ner mot Damaskus. Han är fylld av raseri mot Jesus och mot de kristna. Och de möter Jesus honom där. Han slås till marken av ljusskenet, av rösten och av mötet med Jesus. Han blir blind och är fullständigt omskakad. Han leds in till Damaskus och Gud sänder en person, Ananias, som får förklara evangeliet för Paulus. Och han kommer till tro. Och omedelbart så börjar han predika evangeliet. Och då står det så här: men Saul, och det var Paulus kallades här i början, men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Så, vi möter det om och om och om igen i Bibeln. Uppmaningen att svara. Här tycker vi har mycket att träna oss på och jobba med. Vi som är lärjungar till Jesus i Sverige idag. Och jag tycker att vi använder varandra alldeles för lite här. Jag tycker att vi behöver prata mycket mer med varandra om vad är den kristna tron. Hur ska man se på det här? Hur ska man svara på en sån fråga? Jag tycker vi är alldeles för tysta i relationen till varandra vad gäller den kristna tron. Alltså varför lär vi inte oss av varandra? Du, jag läste det här jättekonstiga stället i Bibeln. Jag fattar ingenting. Hur förstår du det? Så man får hjälp från en annan lärjunge. Hur kan man tänka kring det här bibelordet? Jag pratade med en kompis och jag fick en fråga. Har ingen aning om hur man ska svara. Vad hade du sagt om du hade fått en fråga? Så att vi hjälper varandra att tala om tro. Okej, punkt 1. Vi ska svara på människors frågor, undringar, invändningar, kritik. Nu är det en del som reagerar mot det som jag har sagt här. Och det finns en del invändningar mot det här att det skulle vara en kristen plikt att ge svar. Och det är en del som säger så här: det är ju helt onödigt att försöka svara, att argumentera. Det är ju inte argument, utan det är ju den helige ande som skapar tro. Ja, det är det. Vi kan inte skapa tron hos någon annan människa. Ett argument skapar inte tron hos en annan människa. Det är den heliga ande. Men det är inte ett argument för att vi inte ska argumentera. Mitt vittnesbörd skapar inte tro i en annan människas liv. Det är den heliga ande. Men det kan ju inte ta som ett argument för att jag inte ska ge mitt vittnesbörd. Om jag predikar så är det inte min predikan som skapar tro. Det är den heliga ande. Men det är ju inte ett argument för att jag inte ska predika evangeliet. Det är den heliga ande som skapar tro i en människas liv. Men vi är kallade av Gud att dela vårt vittnesbörd, berätta vad Herren har gjort i våra liv. Att förmedla evangeliet, tala om det, predika det, proklamera det. Och vi kallar det att argumentera för sanningen i den kristna tron. Och så ska vi be att den helige ande, han som är sanningens ande, ska skapa tro i människors liv. Några säger så här, ja men kristen tro, det är ju inte argument och att man teoretiskt tror att det förhåller sig på ett visst sätt. Det handlar ju om hjärtats gemenskap med Jesus. Ja, det är sant. Det är absolut sant. Men igen så är det inget argument för att vi ska utesluta hjärnan. Lyssna på Jesus när han får frågan, vad är det viktigaste budet Gud har gett oss? Och Jesus svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, av all din kraft och med hela ditt förstånd. Alltså hela människan har med Gud att göra. Både hjärna och hjärta. Och vi ska inte dela upp det. Allt som Gud har lagt ner i oss vill han också använda. Så, vi ska frimodigt försöka ge svar. För det andra, vi ska svara ärligt. Och det här är en ganska viktig punkt. Vi ska inte säga mer än vad vi har täckning för. Och det innebär att om vi inte vet ett svar, då ska vi säga, jag vet inte. Jag vet inte. Och det är inte speciellt genant. Ingen människa vet allting, eller hur? Oavsett vilken livsåskådning eller tro du har, så kommer du ha frågor som du inte har ett svar på. Det är vad det innebär att vara människa. Man är liten, begränsad och har inte all kunskap. Så man ska omedelbart erkänna det man inte vet. Så vi ska svara ärligt. Vi ska säga som det är, vi ska säga det vi vet, men inte mer. Men när vi får frågor som vi inte vet svaret på, då ska vi säga, jag vet inte. Men vi ska ju ta det som en utmaning att ta reda på mer. Och säga, jag ska prata med några andra kristna. Och ska se vad man kan säga som kristen om den frågan. Man ska leta upp en bok eller en artikel eller prata med en präst eller pastor för att lära sig någonting mer. Ta det som en positiv utmaning att växa vidare. Jag som har förmånen att vara ute både bland skolungdomar och bland studenter och samtala om kristen tro. Jag har tagit för en vana att efter sådana samtal tänka igenom vilka frågor kunde vi inte ge något riktigt bra svar på. Och så jobba själv eller tillsammans med andra. Vad skulle man egentligen ha sagt? Så att nästa gång den frågan kommer upp, vi kan säga någonting bättre. Och jag vill utmana dig att göra likadant. När du stöter på en fråga där du känner, jag kan inte säga något bra om det här. Ta det som en utmaning. Prata med andra kristna så att du nästa gång kanske inte kan lösa frågan, men kan säga någonting vettigt om den frågan. Det är så man växer, va? Man stöter på ett problem och så ger man inte upp, utan man gör någonting åt det. Och så kommer man en liten bit vidare. Sök svar på det du inte vet. Vi har ju ett uttryck från Martin Luther som, där han säger att när man stöter på saker man inte förstår så ska man lyfta på hatten och gå förbi. Och jag tycker det är ett uttryck som kan missbrukas. Jag tycker vi lyfter på hatten alldeles för snabbt. Det ska vi lägga av med. Vi ska inte lyfta på hatten förrän vi har pressat på så långt det går. Det finns frågor som vi inte har något svar på därför att Gud har inte uppenbarat det i sitt ord. Och då ska vi lyfta på hatten och gå förbi. Men vi ska pressa på så långt vi kan för att förstå Guds ord innan vi lyfter på hatten. Så, på med hatten och jobba, det tycker jag. För det tredje. Vi ska svara genom att söka sanningen. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att vi, när vi får frågor, inte i första hand ska försvara vår tro. För poängen är ju inte att vi ska ha rätt. Utan vi måste ha den attityden, Vad är det som är sant? Det handlar inte om min tro eller den personens tro, utan det handlar om hur är det? Vad är sanningen på det här området? För annars så kommer det bara gå en massa prestige i det hela. Att jag ska vinna över den personen. Och tyvärr blir det ofta så i diskussioner att det går prestige. Vi vill vinna diskussionen. Det behöver vi försöka lägga ner det. Försöka omvända oss från det. Vad är det som är sant? Jag kanske har missuppfattat någonting. Det har jag alldeles säkert på en massa områden. Ja, då ska jag ju ändra mig på det området, eller hur? Vi ska söka sanningen. Jesus är ju väldigt tydlig kring det här med sanningen. Sanningen är det som gör oss fria. Att leva på en lögn, det är förfärligt. Om den kristna tron inte är sann, då är det förfärligt att vara en kristen. Det är vad Paulus säger i 1 Korintherbrevet 15, eller hur? Om Jesus inte har uppstått, och vi tror att han har uppstått, då är vi, citat, de mest ömkansvärda bland människor. De mest tycka synd om, de som man ska tycka mest synd om bland alla människor. För vi lever på en lögn. Vi ska söka sanningen. Kristen tro gör anspråk på att vara den faktiska sanningen om den här verkligheten. Hur börjar Bibeln? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det handlar om hela detta kosmos. Den yttersta sanningen om kosmos. Och kristen tro handlar om människans historia. I centrum av kristen tro står en historisk person, Jesus av Nazaret. Född när Augustus var kejsare. Dödad under Pontius Pilatus. Det är mitt i människans historia. Eftersom den kristna tron handlar om verkligheten, detta universum, och om människans historia, så är kristen tro någonting som handlar om sanning. Och kristen tro gör anspråk på att vara sanningen om universum, sanningen om vilka vi är som människor. Inte någon sorts privat personlig sanning, utan den objektiva, absoluta sanningen. Det här behöver vi försöka visa i vårt sätt att samtala och diskutera. Att vi vill söka det som är sant. Vi vill inte bara försvara vår tro. Vi vill vara människor som tar sanningen på allvar. Om den kristna tron är sann, då tål den ju en sån attityd, eller hur? Så, svara genom att söka sanningen. Ta det fjärde. Ärliga frågor förtjänar ärliga svar. Det finns inga dumma frågor. Det finns inga felaktiga frågor. Allt som en människa ärligt undrar över, som man inte har förstått, som man inte får gå ihop, som man inte har kunskap om. Alla sådana frågor förtjänar ett ärligt svar. Därför ska man aldrig vifta bort eller skratta åt eller förakta en fråga, oavsett om man själv tycker den är självklar eller inte. En ärlig fråga förtjänar ett ärligt svar. Och vi ska visa människor den respekten, att ta deras frågor på verkligt allvar. Men ni märker, jag har lagt in ett attitydord här. Ärliga frågor. Ärlighet är ju vilken attityd man har. Frågor som inte söker svar förtjänar inte svar. Man kan säga att man ska inte kasta pärlor för svin. Och jag vill faktiskt ta Jesus som exempel här. Jesus mötte precis som vi en hel del frågor som inte var ärliga frågor. Alltså det var inte så att människor undrade och ville ha svar för att sen kunna agera utifrån det svaret. Utan man kom med frågor för att nita Jesus, sätta dit honom. Man satte upp intellektuella fällor och hoppades att Jesus skulle gå i fällan och förlora i anseende. Och det är intressant att läsa Jesus i evangelierna. När människor kommer med ärligt uppsåt, man undrar hur det är. Man undrar vem Jesus är. Man längtar efter kontakt med Gud. Man vill börja ett nytt liv. Då tar Jesus varje människa på yttersta allvar. Men när människor kommer för att sätta dit honom, då svarar inte Jesus på deras frågor. De förtjänar inte sanningen om de inte söker sanningen. Och jag tror att vi har varit med om många situationer där man känner att en diskussion, man kommer ingenstans därför att det finns inte en verklig ärlighet. Jag vill veta hur det är. Utan det finns mer en attityd. Jag vill sätta dit den som är kristen. Låt mig ta ett exempel från evangelierna. Nu kanske ni inte kan läsa, ni som sitter längst bak. Men i Lukas 19, slutet av kapitlet och början på Lukas 20, så finns det ett exempel när Jesus vägrar svara på en fråga. Det står så här. När Jesus kom till templet körde han ut dem som drev handel där och han sa till dem: det står i skriften, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarmäste. Sedan undervisade han varje dag i templet. Överste prästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen. Men de visste inte hur de skulle göra. För han hade hela folket med sig och alla lyssnade till honom. En dag när han undervisade folket i templet och förkunnade budskapet kom överste prästerna och de skriftlärda tillsammans med de äldste fram till honom och sa: säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten? Här har de alltså en fråga till Jesus. Med vilken fullmakt driver han ut de som bedriver handel i templet? Med vilken fullmakt förkunnar han Guds rike i templet? Är de verkligen intresserade? Nej, de är ju bara känner sin egen maktposition rubbad. Och de vill få Jesus att säga någonting felaktigt. Och Jesus ser det, så han ger dem inte ett svar. Han kunde lätt svara att vem som hade gett honom den här fullmakten. Det gör han på många andra ställen. Han har fullmakt ifrån Israels Gud, ifrån sin himmelske fader. Men här säger han istället: jag har också en fråga till er. Säg mig, dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? De överlade med varandra. Om vi svarar från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar från människor, då kommer folket att stena oss. För de är övertygade om att Johannes var en profet. Och de svarade att de inte visste. Då sa Jesus till dem, och det här är ju nästan att Jesus är lite retsam mot dem: i så fall talar jag inte heller om för er vad jag har för fullmakt att göra detta. Det var människor som inte var intresserade av sanningen. De ville inte konfronteras med Johannes döparen och ta ställning där. De var bara ute efter att behålla sin maktposition. Och Jesus svarar inte på deras fråga. Nu har vi inte Jesu känslighet så att vi kan se igenom människors hjärtan och människors attityder. Men jag tror att vi ska ha med det här. Försöka känna av var finns det ärliga sökande och var är man mest ute efter att sätta dit den kristna tron. För det femte. Vi behöver lära oss att identifiera förutsättningar som människor har för sitt resonemang. Identifiera förutsättningarna. Jag ska ta ett exempel för att förklara det, vad jag menar. Vi som människor, när vi resonerar, när vi tänker, så utgår vi alltid från väldigt grundläggande förutsättningar. Vårt tänkande bygger på vissa principer, vissa grunder. Ibland är vi kanske själva omedvetna om de här förutsättningarna. Och många människor som vi talar med om kristen tro är omedvetna om vilka förutsättningar de själva har för sina resonemang. Och det behöver vi avslöja. Mitt exempel, det är för några år sedan. Då hade jag möjlighet att tala på en studentpub ute på Frescati i Stockholm, det stora universitetsområdet. Varje onsdag kväll i Gula Villan så har man studentpub och så har man en inbjuden gäst. Så då är puben öppen en timme och studenterna samlas, man spelar musik och puben är öppen. Sen stänger man puben, man stänger av musiken och så får gästen ungefär en timme på sig. Och jag hade fått möjlighet att komma dit för att presentera den kristna tron. Jag hade en presentation på ungefär en halvtimme där jag försökte presentera den kristna tron och argumentera för dess sanning. Och sen så lämnade jag fältet fritt för frågor och invändningar. Och det kom massor med frågor. Och vi hade en lång kväll av diskussioner där. Den första frågan jag fick, det var en tjej som reste sig upp och sa: du säger att den kristna tron är förnuftig, att det är intellektuellt trovärdigt att vara en kristen. Men i centrum av den kristna tron så handlar det om att en människa har uppstått från det döda. Och döda människor kan inte uppstå. Så det var hennes invändning. Det är intellektuellt omöjligt att vara en kristen. För döda människor kan inte uppstå. Och kristendomen säger att Jesus har uppstått. Vad bygger hennes resonemang på? Hennes tänkande? Jag är inte säker på att hon var medveten om det. Men jag försökte hjälpa henne att identifiera hennes förutsättningar. Om det inte finns en Gud, om det inte finns en andlig verklighet, utan det enda som existerar är detta för våra sinnen registrerbara universum, om kosmos, om naturen är allt som existerar, då är det så att döda människor kan inte uppstå. Och jag håller helt och hållet med henne. I så fall kan döda människor inte uppstå, och i så fall har inga döda människor uppstått, och Jesus är stendöd. Om man är naturalist, om man tror att naturen är det enda som finns, då kan man hävda hennes påstående: det är omöjligt att döda kan uppstå. Men den kristna tron bygger ju på en annan förutsättning, nämligen att det finns en personlig Gud som existerar av evighet. Han har skapat himmel och jord. Han har skapat naturen. Han har gett dess regelbundenhet, det som vi kan formulera i naturlagar. Men han är fullständigt suverän över sin skapelse. Han kan när som helst tillföra något, göra någonting annorlunda. Det är det vi kallar för under eller mirakel. Om det finns en Gud är det möjligt att döda kan uppstå. Det handlar om förutsättningar. Och vi hade en lång diskussion om förutsättningar. Och jag tror att hon i slutet av diskussionen förstod det här. Så väldigt mycket i en diskussion beror på vilken världsbild man utgår ifrån. Och här är det väldigt viktigt för oss när vi talar om Jesus att vi kopplar vår tro på Jesus till den bibliska världsbilden. Alltså till en världsbild där Gud finns på riktigt. Där den världen vi registrerar nu är mindre än halva verkligheten. Verkligheten är mer än dubbelt så stor. Och det är först utifrån ett sådant perspektiv som den kristna tron är meningsfull. Det är intressant att se i apostlagärningarna, om man läser predikningarna när de första kristna förkunnade budskapet om Jesus, så säger de aldrig att Jesus uppstod. De säger alltid någonting annat. Och läs gärna apostlagärningarna så ska ni upptäcka något intressant. Så här säger Petrus i Apostlagärningarna 2. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. Det var Gud som uppväckte Jesus. Jesu uppståndelse är inte en absurd händelse i ett dött och gudlöst kosmos. Det är Gud, skapelsens Gud, som uppväcker Jesus. Apostlagärningarna 3, då håller Petrus tal igen. Vers 14. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda, det kan vi vittna om. Kapitel 4, Petrus håller tal igen. vers 10. Det är en man som har blivit helad och det är en massa rabalder runt omkring det. Och Petrus säger, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det här undret skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Och man kan fortsätta läsa i apostlärningarna. Gud har uppväckt Jesus. Jesu uppståndelse bygger på förutsättningen att Gud verkligen existerar. Så, identifiera förutsättningarna. För det sjätte, vi behöver träna oss i att utmana eller avslöja tankefelen. Därför att det finns väldigt mycket tankefel i livsåskådningsdiskussioner. Och det finns i vårt land en mängd saker som upprepas och upprepas tills de blir självklarheter för många människor. Trots att de i grunden bygger på tankemässiga felaktigheter. Jag ska ta några exempel så hoppas jag att ni förstår vad jag menar. En del av er har säkert hört eller fått den här frågan. Kan Gud skapa en så stor sten att han själv inte kan lyfta den? Poängen med den frågan är att man vill visa att tron på en allsmäktig Gud är en omöjlighet. Så om man svarar, ja, Gud kan skapa en så stor sten att han själv inte kan lyfta den. Då är ju inte Gud allsmäktig. Han kan inte lyfta den stenen. Men om man svarar nej, han kan inte skapa en så stor sten. Då är Gud inte allsmäktig, för han kan inte skapa en så stor sten att han själv inte kan lyfta den. Och så menar man att man har visat att tron på en allsmäktig Gud är ologisk. Men i verkligheten bygger detta på ett tankefel. Vad är en sten? En sten är ett föremål i rummets dimension. Det har utsträckning, alltså längd och bredd och djup. Och det har tyngd, det väger någonting. Det innebär att en sten kan principiellt sett lyftas. Lyftbarhet ingår som en egenskap hos varje tänkbar sten. Tanken på en sten som inte går att lyfta är ologisk. Precis som om jag säger så här, kan någon rita en fyrkantig cirkel? Ja, det är ju ologiskt. Man kan inte rita en fyrkantig cirkel. Gud kan inte rita en fyrkantig cirkel. Det är inte för att Guds makt är begränsad. Gud kan göra allt som man kan göra. Men en fyrkantig cirkel är en logisk motsättning och det är lika med nonsens. Kan Gud lugga en flintskallig? Nej. Det är inte för att Guds makt är begränsad. Gud kan låta håret växa ut och sen kan han dra. Men Gud kan inte lugga en flintskallig. Därför att det är en meningslös sammansättning av ord. Det är inget man kan göra. Det är vi som talar blaha blaha. En sten som man inte kan lyfta, det är en fyrkantig cirkel. Så vad är svaret? Svaret är, Gud kan skapa hur stora stenar som helst. Och han är alltid tillräckligt stark för att lyfta dem. Förstås. Det finns ingen gräns. Nu sysslar inte Gud med att sitta och skapa stenar och lyfta dem. Han är ingen andlig bodybuilder som... Så jag menar, hela frågeställningen är ju ytterligt naiv. Men den är inte bara naiv. Den är i grunden, bygger den på ett logiskt tankefel. Så problemet ligger inte i den kristna tron när vi bekänner att Gud är allsmäktig. Problemet ligger hos den som ställer frågan. För den personen har inte tänkt igenom vad det innebär att lyfta en sten. Eller ta ett annat exempel. Om man lyssnar till en kristen och en icke-kristen som samtalar. Och det kommer upp frågan om Gud och det onda. Och det gör du väldigt ofta. Då är det ganska vanligt att man tidigt i diskussionen hör personen säga, men om Gud finns, varför gör han då ingenting mot det onda? Ja, så samtalar man om det. Och den kristen kan säga, ja men Gud kommer att göra någonting. Det kommer en dom. Gud kommer att rensa ut det onda. Så kommer man in på ett samtal om domen. Och då säger den som inte är kristen, ja men en kärleksfull Gud kan ju inte döma, det kan jag inte tro på. Då måste man fundera på hur hänger saker och ting ihop. Först frågar man, varför gör Gud ingenting? Det innebär ju att man i verkligheten ropar efter Guds dom, eller hur? Att Gud ska ingripa och döma det onda. Och sen säger man lite senare, jag kan inte acceptera en Gud som dömer. Här måste vi utmana människor. Man måste faktiskt bestämma sig. Vill man att någonting ska ske med det onda, då måste det ju ske en dom, eller hur? Här glider man ofta i sitt tänkande. Och vi behöver hjälpa människor att bli mer sammanhängande, mer konsekventa i sitt sätt att resonera. Eller låt mig ta ett tredje exempel. Ett exempel som berör sanningsbegreppet. En amerikansk kristen förkunnare som heter Ravi Zacharias. Han berättar hur han var på ett universitet i USA och han hade en presentation av vad kristen tro är. Och han argumenterade för att den kristna tron är sann. Efteråt så kom en professor vid universitetet fram till honom och sa, tack för en jätteintressant presentation. Men jag har fått massor med frågor. Jag vill gärna prata med dig. Okej. Ravi Zacharias ville gärna prata vidare. Så att de gick iväg till ett café. Beställde fika och satte sig ner. Och började prata. Och professorn sa, jag tycker att du är alldeles för västerländskt rationalistisk i ditt sätt att tänka. Du tänker typiskt västerländskt, där man sätter upp antingen eller. Starka kontraster och säger, antingen finns Gud eller finns Gud inte. Antingen är kristendomen sann eller är det någon annan som är sann. Antingen är Jesus herre eller är det någon annan som är herre. Ett antingen eller, sant eller falskt, gott eller ont. Vi ska inte tänka i så starka kontraster. Du måste lära dig mer av den österländska visdomen. Där man tänker både och. Där man tänker inkluderande. Där man inte spelar ut olika saker. Utan där motsatta saker kan vara sanna samtidigt. Och den här professorn, han ritade upp, skrev upp de här orden på en servett och ritade den här linjen och drog en cirkel runt både och. Och Ravi Zacharias lyssnade till honom, tittade på honom och sa, så, du menar att vi måste välja antingen eller både och. Det är precis som om det klassiska sanningsbegreppet dyker upp här igen. Ett antingen eller. Det går inte att komma undan. Därför det är så Gud har skapat oss. Att det finns sanning. Och vårt tänkande, där måste vi tänka i antingen eller. Motsatta saker kan inte vara sanna samtidigt. Gud kan inte både finnas och inte finnas samtidigt. På samma gång. Massor med unga människor idag har ju börjat tänka enligt det här österländska både och. Det här inkluderande. Men det är i grund och botten en intellektuell återvändsgränd. Det här bygger på grundläggande tankefel. Och vi måste hjälpa människor att se de här problemen. Jag kan inte svara på vad han skulle säga, men... Det kan det ofta göra, men jag tror inte man kan komma undan det här, därför att så fort vi använder ord och vi använder vårt förnuft så bygger det på att det finns ett antingen eller, att allting är inte samma sak. Så det går i längden inte att komma undan. Man kan i en diskussion slingra sig alla gånger. Låt mig ta ytterligare ett exempel. Jag läste i någon av kvällstidningarna en kvinna som skrev in i, som beskrev sin situation som var oerhört problematisk. Hon väntade barn. Pappan till barnet ville inte att hon skulle föda barnet. Själv var hon villrådig hur hon skulle göra. Och då skrev Malena Ivarsson som sitt råd, som sitt svar till den här kvinnan. Så här. Hur sorgligt det än är, så är det bättre för Irma, som hon kallar den här kvinnan, att vänta på en bättre tid när hon kan välkomna det nya livet på det sätt det förtjänar. Om en kvinna vill ha ett barn av hela sitt hjärta, då är det en underbar upplevelse. Men om hon inte är redo för det, är det bara hon som kan förstå vad en graviditet innebär. Som tur är lever vi i ett samhälle som ger kvinnan ett val. Och nu är min poäng inte här att ta upp hela diskussionen kring abort, men bara att försöka se, hur argumenterar Malena Ivarsson här? Vägande argument är att vi måste ge de barn vi väntar ett välkomnande som de förtjänar. Och det tycker jag verkligen är helt riktigt. Men vad drar hon för slutsats? Vad är det grundläggande tankefelet här? Det är ju inte att vi ska ge barnen som vi är upphov till det välkomnande de förtjänar. Det grundläggande tankefelet är ju den slutsats hon drar. Alltså, kan en abort vara det välkomnande som barnet förtjänar? Det är det egendomliga tankefelet i den här argumentationen. Hur kan man förorda abort utifrån ett argument att det är det välkomnande som barnet förtjänar? Om man kunde ta massor av andra exempel från alla möjliga områden där den här sortens tankefel smyger sig in. Och vi behöver träna varandra och hjälpa varandra att upptäcka tankefelen. Ja, just det. Nej, men det, ja, absolut att man kan. Ja, just det. Jag känner inte till hur Malena Ivarsson argumenterar specifikt sen i abortfrågan, och det är inte min poäng att vi ska ta upp den frågan här, utan jag vill bara visa på hur resonemanget är ganska egenomligt, hennes sätt att argumentera. Och om man börjar bli lite varsam eller uppmärksam på det här, så kan man säga att den sortens tankefel smyger sig in i väldigt, väldigt många olika sammanhang. Jag vill sluta den här punkten med ett citat av C.S. Lewis, där han säger så här: good philosophy must exist if for no other reason because bad philosophy needs to be answered. Och så är det. Vi lever i en kultur med massor med dålig filosofi, dåligt tänkande. Good philosophy must exist if for no other reason because bad philosophy needs to be answered. Det här innebär inte att alla kristna ska bli filosofer. Absolut inte. Men alla kristna har ett ansvar för att vi också odlar ett gott tänkande. Ni ska få komma tillbaka med invändningar och reaktioner här om en liten stund. Så glöm inte bort era frågor eller era reaktioner på det som jag säger här. För det sjunde. Var offensiv, inte bara defensiv. Och om vi tänker på sporttermer, att vi går lätt på defensiven, så blir det ju ofta vad vi får en fråga, och då försöker vi försvara vår tro utifrån den frågan eller den invändningen som vi möter. Och det ska vi göra, vi ska göra det så gott vi kan. Men vi ska också våga vara lite tuffa, att vara offensiva. Alltså att ge en positiv argumentering för den kristna tron. Och nästan varje frågeställning som vi möter, den går att vända till en positivt argument för den kristna tron. Låt mig ge ett par exempel. Frågan om Gud och det onda, det sätter ofta oss som kristna på defensiven, och vi upplever det som ett svårt problem. Och det är verkligen ett svårt problem, inte minst känslomässigt, existentiellt, därför att vi är alla delaktiga i det onda och vi lider av det onda. Men det onda går faktiskt att använda som ett argument för Gud. Och jag vill ge er en kortfattad presentation av hur man kan argumentera från det ondas existens till Guds existens. Väldigt ofta är det så att man tar det ondas existens som ett argument mot Guds existens. Jag skulle faktiskt vilja vända på det. Det ondas existens går att använda som ett argument för att det måste finnas en god Gud. Hur då? Så här. Om man ska diskutera någonting, som till exempel det onda, då måste man ju veta vad man menar med det onda. Vad är det onda? Hur ska man definiera det onda? Om vi försöker ge en definition som inte är specifikt kristen eller så, utan försöker ge en väldigt allmän definition, så skulle man väl kunna säga så här. Ja, för att kunna tala om något måste vi veta vad det är. Vi behöver en definition. Om man skulle definiera det onda på ett ganska allmänt sätt som jag tror de flesta skulle kunna hålla med om, så är väl det onda, det är en avvikelse från hur det borde vara. När det sker någonting ont, då är det någonting som inte borde ske. Det avviker från hur det borde vara. Och det är därför som vi försöker stoppa det. Det är därför som vi dömer de som gör den onda handlingen. För det är en avvikelse från hur det borde vara. Jag tror det är en ganska allmänt acceptabel definition. Det onda är en avvikelse från hur det borde vara. Nå, om man är överens om det, det uppstår något väldigt intressant. Om det onda är en avvikelse från hur det borde vara, då finns det ju ett sätt på vilket det borde vara. Eller hur? Annars kan man inte avvika från det sättet som det borde vara. Om det finns ett sätt på vilket det borde vara, då finns det en moralisk lag. Eller hur? Om det finns ett sätt som det borde vara. Om en man misshandlar sin hustru, då säger vi det är ont, därför att det är en avvikelse från hur det borde vara. Mannen borde älska sin hustru, inte slå henne, eller hur? Men om det är så att mannen borde älska sin hustru istället för att slå henne, då finns det ju en moralisk lag som säger att det är så. Det är ju inget som är... Eller då måste det finnas som en moralisk lag. Det sättet det borde vara på. Men om det finns en moralisk lag, då måste det finnas en moralisk lagstiftare. Eller hur? Det måste finnas någonstans där detta är upphängt, så att säga, denna lagen. Om det finns en moralisk lag, måste det finnas en moralisk lagstiftare. En moralisk lagstiftare är inbegrepet, är inkluderat i vad vi menar med Gud. Jag började med det ondas existens och slutade med Gud. Själva det faktum att vi identifierar någonting som ont och säger det borde inte vara, då har vi, när vi har gjort det, förutsatt att det finns något sätt som det borde vara på. Och då har vi förutsatt att det finns en moralisk lag som säger att det borde vara på det här sättet. Och en moralisk lag kan bara finnas om det finns en Gud. Alltså har vi i vårt utpekande av det onda förutsatt att Gud finns. Det här är inget nytt argument. Det här har filosofer kunnat se under väldigt lång tid. För 800 år sedan formulerade Thomas av Aquino det här som ett argument. Han skriver så här i sin mest kända bok: om Gud finns, varifrån kommer då det onda? Det är så som man brukar säga. Man borde argumentera tvärtom. Om det onda finns, då finns Gud. Om det inte fanns en värdeskala, alltså en moralisk lag, då skulle det inte finnas något ont, eftersom det onda just är frånvaro av värde. En sådan värdeskala kan inte finnas om inte Gud finns. Så det är ett exempel på en offensiv argumentering kring ett område som vi ofta upplever som djupt problematiskt. Låt mig ta ett annat exempel. Frågan om universums uppkomst. Vi möter ofta kritiska frågor som rör den kristna trons relation till naturvetenskapen. Och många har för sig att naturvetenskapen har omöjliggjort den kristna tron. I verkligheten skulle jag säga är det tvärtom. Och i dagsläget är det en mycket intressant situation vad gäller det naturvetenskapen säger om universums uppkomst. Stephen Hawking, den världsberömde naturvetaren. Jag har säkert sett bilder på honom. Han är själv svårt handikappad. Han talar genom en röstdator. Men räknas som en av vår tids största genier. Han skriver i sin bästsäljande bok Kosmos en kort historik så här. I takt med att de experimentella och teoretiska indicierna hopade sig blev det allt mer tydligt att universum måste ha haft en början i tiden. Och sen kan han i all ödmjukhet säga till dess att Penrose, som är en annan forskare, och jag till slut bevisade det på grundval av Einsteins allmänna relativitetsteori. Det han här säger det är att man har kunnat visa att universum har haft en begynnelse. Och det här är en enorm revolution. Sen upplysningen för 200 år sedan så har mängder med filosofer och också många naturvetare sagt universum är evigt. Det har alltid funnits. Vi behöver ingen gud som förklaring. Universum förklarar sig själv. Det har alltid funnits till. Det har ingen början. Det har aldrig blivit till. Det bara existerar. Det som har hänt under senare delen av 1900-talet har omkullkastat det. Idag säger naturvetarna universum har haft en början. Tiden och rummet och massan och energin har blivit till. Så här skriver några av professorerna vid KTH i Stockholm i sin bok Från Big Bang till livet på jorden. Exakt hur vårt universum blev till vet ingen. Den allmänna uppfattningen är dock numera att universum uppstod vid en speciell tidpunkt genom vad som kan uppfattas som en enorm explosion. Alltså det som man har gett namnet Big Bang. Universum blev till. Det här är mycket intressant. Utifrån det här kan man formulera ett argument som man kan ställa upp helt i den klassiska formen av ett logiskt argument. Ni vet, man har två premisser och en slutsats. Alla människor är dödliga, premiss 1. Sokrates är en människa, slutsats. Nu får man koppla på dem. Små grå här. Alla människor är dödliga. Sokrates är en människa. Vad kan vi dra för slutsats? Sokrates är dödlig. Om premisserna stämmer, om alla människor är dödliga, om Sokrates tillhör kategorin människa, då kan vi veta att Sokrates kommer att dö. Okej, det är så det funkar. Då skulle ganska många idag var beredda att argumentera för följande premiss. Allt som börjar existera har en orsak. Notera här, det står inte allt som existerar har en orsak. Det skulle innebära att om Gud finns har han en orsak. Gud existerar ju. Men Gud har ingen orsak. Nej, allt som börjar, allt som blir till, allt som går från icke-existens till existens har en orsak. Det här är inte en speciellt kristen tankegång. Det har ju tänkare genom hela historien kommit fram till. Man har formulerat i en klassisk sats på latin. Ex nihil nihil fit. Det betyder ur intet kommer intet. Alltså av sig själv kan inte något uppstå ur ingenting. Om man börjar med ingenting så kan det aldrig uppstå någonting ur det. Och det är en ytterst egendomlig tanke för att något skulle kunna uppstå av sig själv och ingenting. Nej, allt som blir till har en orsak för sin tillblivelse. Tänk efter på allt som du vet som har gått från icke-existens till existens. Visst har det funnits en orsak. Du till exempel har inte alltid funnits. Du ploppade inte upp ur ingenting, va? Utan orsak. Det fanns en orsak till att du blev till. Det fanns en sädesäl och en äggsäl. Det fanns en mamma och en pappa. Och de hade inte ploppat upp ur ingenting. Utan det fanns en orsak till att de blev till. Eller hur? Allt som börjar existera har en orsak. Idag så hävdar naturvetenskapen att universum började existera. Om man kan argumentera för de här två premisserna, och jag tror att man kan argumentera, ge en god argumentation för det, en argumentation som är bättre än för de motsatta premisserna, då är man rationellt berättigad. Då har man alltså intellektuella skäl att dra en väldigt intressant slutsats. Nämligen att universum har en orsak. Det här gör ju ingenting kristen. Det är inte det jag menar. Men det är ett ganska intressant argument för tron att detta universum är ett skapat universum. Att det finns en orsak till att detta universum existerar. Här behöver vi vara offensiva. Hur kan man förklara att universum blev till för ett visst antal år sedan? Ja, den kristna tror jag har en jätteintressant förklaring. Det som Bibeln börjar med. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och nu är det strax slut. Punkt 8. Sök frågan bortom frågan. Alltså, vi får en del frågor där vi ska försöka tänka och känna efter. Finns det någonting annat bakom frågan? Vad är det egentliga problemet? För det är inte alltid att själva problemet ligger i den frågan man får. Vi gärna ta ett exempel från evangelierna igen. För att visa hur Jesus ibland lyckas gå bakom frågan för att komma åt det verkliga problemet. Och titta här, nu skrev jag inte ut vilket bibelställe det var. Ja, det får vi slå upp. Men ni känner igen texten som är från evangelierna. En uppsatt person frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Här kommer en person som ställer en kanonbra fråga. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus borde ju ge broillustrationen, eller jag menar, han borde ju tala om för den här mannen. Förkunna evangeliet, eller hur? Kommer en person och säger: vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Men Jesus anar att här är saker som ligger bakom, som han behöver hjälpa den här mannen att bli medveten om. Så Jesus svarar inte direkt på den här kanonfrågan, utan han ställer en del frågor. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor. Och mannen svarade: allt det har jag hållit ända sedan jag var ung. Intressant. Jesus citerar buden från den andra tavlan av lagens tavlor. Alltså hur vi relaterar till varandra. Och mannen menar att han har hållit de buden. Skulle man ju förvänta sig att Jesus tog den första tavlans bud. Eller hur? Varför frågar han bara mannen om hur han har gjort med äktenskapsbrott, med att dräpa, att stjäla, hur man vittnar, hur man använder sina ord och relationen till far och mor? Varför frågar han inte om relationen till Gud? Att Jesus gör någonting annat. Jag tror att Jesus, när han hör mannens svar här, allt det här har jag hållit sedan jag var ung, anar att den här mannen har en alldeles för ytlig förståelse av Guds vilja, av Guds bud. Så istället för att fråga: ja, men första budet, du ska inga andra gudar ha jämte mig. För det tänker säkert mannen att han har hållit det också. Så ställer Jesus en annan fråga som visar var eller vem som är hans Gud. Var han har sitt hjärta. Han ställer inte frågan om första budet, men han gör det inte rakt ut, men han gör det indirekt. Då sa Jesus: ett återstår dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Det handlar ju om vem är hans Gud. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Visa på vilket sätt du håller buden. Visa vad det första budet betyder för dig. Och problemet för mannen är att det är ägodelarna som är hans Gud. Det är viktigare än det eviga livet. Det är viktigare än vem Gud är, och mannen går bort. Så har Jesus identifierat vad är den viktiga frågan. Och i det här sammanhanget så var det frågan: vem är Gud i ditt liv? Och för den här mannen så var det ägodelarna. Till sist, svara under bön. Vi ska svara så väl vi kan. Vi ska argumentera så tydligt vi kan. Men vi ska be att den helige ande ska ta våra ord, ofta våra fattiga bristfälliga ord, och våra liv, vårt fattiga bristfälliga liv, och låta det bli något som hjälper en annan människa att komma till tro. Så vi behöver hålla samman det här med att tänka klart, argumentera tydligt, och så be att Gud ska utföra sitt verk i en människas liv.